Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och aldrig mer tillbaka gå.
Du lyssnar till en gudstjänst från Radio NKS som sen överhåller denna radio på 103,9 MHz. Idag är det Hållandskyrkan som ansvarar för programmet.
Kicki, välkommen fram så ska vi få höra en dikt här som är tillägnad Mille.
Vårt liv är en gåva som vi fått. Ingen av oss vet om det blir långt eller kort. Varje människas liv är viktigt. Varje människa är värdefull. Låt oss leva varje dag på riktigt. Låt oss leva för kärlekens skull. Skapelsens Herre som ville ditt liv tar emot sig dig i sin famn. Han som har skapat dig och som känner dig vid namn.
Idag och den här stunden så får vi tacka Gud för Mille. För den kärlek som han har fått ge och för den kärlek som han har fått ta emot under sitt liv. Vi tänker särskilt på barnen Stefan och Victoria, på Verika, den historia som har funnits tillsammans. Och i Nordmakedonien så finns Milles pappa och syster och andra närmast anhöriga. Vi innesluter dem alla i våra förböner och i våra tankar. Så ber vi tillsammans. Livets Gud, vi får tacka dig för den gåva som livet är och för våra dagar på jorden. Tack för nåden och för kärleken som följer oss från livets början till livets slut. Idag säger vi vårt tack för Mille. Tack för all den kärlek som han har fått ta emot från dig och som också har strömmat genom hans liv till så många andra. Tack för längtan han har burit på om att få dela vem du är till dem han möter. Och tack för att du har bevarat hans tro. Tack för att du har tagit emot honom i din famn nu när han har fått sluta sina dagar på jorden. Låt honom få vila i din glädje. Och så ber vi att du ska välsigna och bära de närmaste i sorgen. Och så ber vi att du låter oss få leva beredda, var och en av oss, för vårt eget uppbrott ifrån det här livet. Tack för nåden som räcker för oss var och en. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. I nuläget så är inte datum för begravning klart. Så det får vi återkomma till när vi vet det. Vi ska få fortsätta att sjunga tillsammans. Om du är barn och inte vill sitta kvar här inne, så det får du jättegärna göra, men du behöver inte. Så finns det lite pysselgrejer och sådana saker ute i serveringsvåningen där. Välkommen ut dit då. Men man får gärna vara kvar oavsett ålder här inne. Vi sjunger tillsammans eller får lyssna på någon sång. Vi får lyssna. Och sen är det dags för predikan, va? Ja, just det.
Ni får väldigt gärna vara med och sjunga om ni kan den här sången. Närmare mig heter den.
Thank you.
Det är då jag som är Martin, pastor i församlingen. Vi har gått in i ett tema i församlingen här under höstens gång där vi vill jobba kring att få vara generösa. Vad är det för någonting? Vad betyder det och vad har det sin botten i och så vidare? Och förra veckan så var vi och rörde oss i det som är Jakobs brev. En del, ett försök till det. Och det här är någon slags fortsättning på det. Och så kommer nästa vecka och så kommer en söndag till och så där. Så man får ändå se det som en del av en större helhet det här. Och bakgrunden i Jakobs brev, det är att det finns en församling som rör sig där. Eller ett folk som rör sig i tider av där man möter prövningar. Det är ekonomisk orättvisa, det finns konflikter kan man ana i sättet när Jakob skriver, bland annat. Och mitt i det här, när människor står i det här, så ser Jakob här en risk att man som en konsekvens av det, skulle man kunna säga, så börjar man odla en bild av Gud som inte är sann. Att Gud inte skulle klara av att föra sitt folk igenom svårare tider till exempel. Att Gud inte skulle hålla måttet, att han inte räcker till eller att Gud inte skulle vara god. Den risken ser Jakob finns här. Och det är klart att om jag tror att Gud inte kan, Och om jag inte tror att han vill det goda, till exempel, varför ska jag då luta mig mot honom? Varför ska jag då lita på honom? De frågorna finns där. Men så säger Jakob i brevet då, lura er inte. Han ändå liksom stannar inte kvar vid den, utan låt er inte lura er åt det här hållet. Gud ger bara goda gåvor, skriver han. Gud förändras inte, han håller. Om så världen förändras, som ni sjöng här nyss, så står Gud fast. Han står fast vid sitt ord och vid sina löften. Gud håller, och Gud är den som ger liv. Ingenting ska fattas mig, med Davids ord, som vi nyss hörde också. Och då kan man fundera på, varför är det så viktigt för Guds ord att komma tillbaka till de här poängerna? För det var ju Jakobs brev det här, men det är inte bara Jakob som lyfter de här tankarna. Varför kommer Guds ord tillbaka till att Gud är god, att han håller och så vidare? Och men om jag börjar och ifrågasätta, jag säger inte att man inte kan tvivla, det får man, men om jag börjar och kanske finns ett bättre ord, men ifrågasätta, och jag använder tvivla här nu då ändå, på Guds godhet, så kommer det att göra någonting med sättet som jag sedan lever mitt liv på. Jag skickar in den tanken så här inledningsvis, innan ni nu ska få prata med varandra. Kanske är roligare än att lyssna vidare på mig, vi får se. På den enkla frågan som vi brukar här nu då, med enkla frågan, idag får ni gärna vända er mot varandra och fundera på frågan, vem är Gud? Den enkla frågan, hörni. Utifrån ditt perspektiv kanske vi kan lägga till då. Ja, där stoppar jag då. Intressant att få prata om det. Och men en liten stund här nu då. Jag kommer att skicka in några såna här. Kan man tänka åt det här hållet liksom, i den här predikan. Men varför komma tillbaka till det här med vilken bild av Gud jag har. Nu har han pratat om det några gånger. Liksom. Varför återkomma till det? Och då tänker jag att det går att göra ett litet... vi får se om det här håller nu då. Ett enkelt tankeexperiment här. Och om vi kan få fram en bild på en gunga här, tror jag. Så kan du tänka dig att du kommer fram till en gunga. Och så kommer du fram med tanken om att förankringen här, eller fästen är där gungan hänger, ja, men den har brister. Om du har den tanken när du går fram till gungan, så kommer du förmodligen att vara ganska tveksam. Sådär, nej, men jag sätter mig nog inte där. Men om du går fram till gungan och du tror och tänker att ja, men, det här är stadigt, det här är stabilt, det här är fast och det är säkert, då gör det någonting med ditt förtroende för gungan. En ganska enkel bild liksom. Om jag går fram och tror att det här håller inte, då sätter jag mig inte. Om jag går fram och tänker att det här håller, så är det större utsikter att jag sätter mig där. Min bild av vem Gud är gör någonting med min efterföljelse. Det spelar roll för mitt liv. Och huruvida jag sätter mig på gungan eller inte. Och det här tänker jag som vi rör oss nu då under ett antal veckor. Med den bakgrunden av att när vi säger att vi vill vara generösa i församlingen, så säger vi att vi vill vara med och bidra och ge varandra utrymme att ge med det som vi har fått. Alltså vi ger utifrån att Gud först är den som har gett. Och då spelar det ju roll vem han är, som vi då säger är den som ger. Så nu en liten stund till apostlagärningarna. Barnabas och Paulus som har varit utsända på, eller de har blivit utsända på missionsresa. Ytterst så kan vi läsa om att det är den heliga ande som har kallat dem, som har sänt dem. Och det gör han därför att Guds hjärta slår för varje människa. Genom evangeliet genom evangeliet om Jesus så vill Gud kalla varje människa att omvända sig och få komma hem. Därför att det finns platser som står tomma och väntar i Faderns hus. Och han står där liksom, kom. Barnabas och Paulus vill vara med och ge av det goda till andra vad det är de själva har fått i mötet med Jesus. Och så säger de ja på den här kallelsen som den heliga ande skickar ut dem till det här sändandet. Och så kommer de till Lystra i det som är Turkiet nu. Och där möter de en man som har varit lam sedan födseln, han kan inte gå. Paulus talar ut, res dig och stå på benen. Och mannen reser sig upp och börjar att gå. Och folket som är runt omkring, de börjar ropa så här: gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. Alltså om man börjar tala om att Gud har blivit människa, så är de ju något på spåren här. Men de börjar tro liksom utifrån sin världsbild och sin tanke om att med den grekiska gudabilds världsbilden liksom, så tror de att Barnabas och Paulus är Zeus och Hermes, grekiska gudar där då, och så vill de offra åt dem, eller för liksom, de vill lägga ner sitt offer inför Paulus och Barnabas. Det är där det är bakgrunden. Och så kommer vi in i Apostlagärningarna 14 och vers 14-18, där det står så här: när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade: vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem. Där har vi den berättelsen. Kommer tillbaka till den. Därför att den handlade någonting om regn, eller hur? Han har gett oss regn. Och då kommer nästa bild här nu då, eller försök till bild. Jag har försökt läsa på lite om vatten i veckan. Det kan man göra, och jag drog mig till minne så här att när vi var på, är vi så här då, här är vatten, och 2 glas vatten, och så smakar du på båda de här glasen, eller vattnet i glasen om man ska vara noga, och så märker du att det är sötvatten i det ena och saltvatten i det andra. Vad drar du då för slutsats om var vattnet kommer ifrån? Sötvatten här. I någon sjö, va? Och saltvatten? Hav. Yes! Det funkade. Om vi tänker så här. Att du märker att båda två är saltvatten. Vi tänker, jag säger så här. Det är vatten ifrån i närheten av Sverige. Båda två är saltvatten, smakar salt. Det ena är mycket saltare i jämförelse än det andra. Varifrån skulle de båda kunna komma då? Ja, just det. Öst och väst liksom. Jag hör lite olika varianter här. Men precis, Östersjön å ena sidan, Kattegat å andra sidan. Därför att vattnet smakar olika på de sidorna och sådär. Bräckt vatten, ja precis. Alltså beroende på vattnets egenskaper så kan man börja få en idé om varifrån det kommer. Vi var på Gotland som tonåringar en gång på tonårsläger och skulle vara på någon lägergård och skulle dricka vattnet där. Det hade väldigt mycket smak av kalk. Det gick inte att dricka. Det var saft som gällde den veckan och när vi skulle borsta tänderna så var det var liksom ungefär det som gick, knappt det. Men det var på den platsen, ska jag säga, inte på hela Gotland. Men man kan liksom gå ner på djupare detaljer i vattenegenskaper och sånt där då. Och med hjälp av, ja, där var det bara smaksinnet som sa att det här vattnet kommer från ett kalkrikt område. Men med hjälp av mineraler och grejer och kemiska analyser och sånt där som man skulle kunna göra, så kan man liksom med mer säkerhet ändå avslöja varifrån ett vatten kan komma liksom. När jag ser och när jag smakar och undersöker så kan jag alltså göra en upplevelse och en erfarenhet av varifrån vattnet har sitt ursprung, sin början, sin källa, varifrån det kommer. Det går att ana sig till utifrån och smaka liksom och undersöka. Och jag tänker att Paulus och Barnabas här, vi ser om vi hänger med på den, gör någonting liknande när de talar till folket här. Alltså följ spåren bakåt för att se varifrån det har sitt ursprung. Med den inledningen här. Se er omkring, säger de till folket här. Se allt det goda ni har. Ja, det finns mycket som inte fungerar som det ska, men se allt det goda ni har. Det är ingen slump. Det finns någon med goda avsikter, med gott uppsåt och med ett generöst hjärta, generöst sinne som ligger bakom det som ni ser med era erfarenheter av att han har mättat er och gett era hjärtan liksom glädje. Fundera på vad det är som ligger bakom den glädje som ni har i era hjärtan. Allt det här, säger Paulus och Barnabas, det pekar mot någon, det pekar mot den levande guden. Gud är inte maktlös utan han är full av liv. Det är vad de försöker att liksom peka på när de visar på, följ spåren tillbaka. Paulus och Barnabas här, de utmanar folkets uppfattning om livet. De utmanar folkets bild av hur världen kom till. De hade ju liksom sin idé om sina gudar och sådär, men de blir utmanade här. Se och smaka på allt det goda. Och om du sen spårar det goda och letar efter varifrån det kommer, så ska du se att det är den Gud som vi har mött i Jesus som är källan. Det är vad Paulus och Barnabas säger till de människor som de möter där. Och jag tror att det är vad Guds ord säger till oss också i den här tiden. Se och spåra allt det goda. Och du ska se att det är den Gud som har visat sig genom Jesus som är källan. Omvänd er, säger de, och kom hem till honom. Det är hos skaparen av himmel och jord som du har ditt ursprung som människa. Och det är där du hör hemma. Och här skulle kunna sluta här nu egentligen. Men några minuter till. Kanske på ett annat spår, men ändå i mitt huvud så hänger det ihop. För jag vill passa på att stryka under en sak här. Ibland så kan man höra att Gud skulle vara på ett visst sätt i Gamla testamentet när man läser det, och på ett alltså liksom, och han skiljer sig åt i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Man kan ha bilden av Gud att han i Gamla testamentet så är han för att spetsa till det, så är han elak, och först i Nya testamentet så visar han sig vara god. Den uppfattningen är inte alldeles ovanlig, eller så. Och det finns anledning att reflektera över saker i Bibeln överhuvudtaget som kan vara kluriga på det här området. Men så här då, när Paulus och Barnabas kommer här och pratar med de människor som de möter, så fanns det inga tveksamheter kring om Gud har varit god hela vägen eller inte. Därför att de tar med folket hela vägen bak till skapelsen och säger att Gud är god. De går tillbaka till Gud som skaparen, och när de gör det så har de liksom orden i skapelseberättelsen nära till hands, både i minnet och i deras hjärta. När Gud skapade, beskriver Bibeln, så såg han att det var gott. Och jag tänker att det finns någonting av Guds godhet och generositet, för att tala med det, om det ordet, som håller varandra i händerna liksom. De hänger ihop. Gud skapar en värld fylld av liv, av skönhet och av överflöd. En värld som vittnar om honom, som berättar om honom. Och det gör han innan han skapar människan. Det ligger liksom hos Gud, i hans karaktär, i vem han är, att han vill skapa de allra bästa förutsättningarna för att människan sen ska kunna leva och trivas och blomstra. Och när Gud skapar människan så var det till sin egen avbild. Och sen när han är färdig så är det precis som att han backar lite och så tittar han på det han har gjort. Och så kan han se att allt som han hade gjort var mycket gott. Så står det. Första Mosebok 1:31. Allt som han hade gjort var mycket gott. Därför att det som Gud har skapat har ju honom själv som källa, sitt ursprung. Och han är god. Och skapelsens det vittnar om hans godhet och hans generositet. Och då kan man också fundera på, det ska vi inte göra nu, men det kommer ett försök nästa söndag. Vad var det som fick Gud att skapa från allra första början? Har du funderat på den frågan någon gång? Varför tog han i så väldigt när han skapade förutsättningarna för människan? Alltså det kunde ju ha räckt med det nödvändiga, att vi liksom klarade oss med vatten och bröd eller vad det nu kunde vara. Men Bibeln och erfarenheten, den talar till exempel om ett överflöd av skönhet i skapelsen. Det är bra att vi har skaparglädje snart. Alltså det är precis som att Gud, han gör ju mer än vad han behöver egentligen för människans skull. Och varför gör han det? Jag tänker att det också har att göra med vem Gud är, hans karaktär. Och ja, nej, men nästa vecka så då är planen i alla fall. Vi gör ett försök att titta på vad Gud som fader, son och ande har med den saken att göra. Vad har det med Guds bild och generositet att göra? Undrar om det var bra att säga något. Det ska bli spännande nästa söndag, hörni. Nu vet vi. Kommer vi då? Ja. Ja, men så här. Vår utgångspunkt när vi talar om generositet är där att Gud själv är den som har gett ifrån allra första början. Han är källan till det vi har. Och om vi och vår sida nu då ska kunna upptäcka ännu mer och bidra med och ge utrymme, hjälpa varandra med det, så behöver det få bottna i vem Gud är. Så vaka därför över din bild av vem Gud är, fortsätter Jakob att påminna oss om. Den påverkar hur du lever ditt liv. Och här tror jag att vi som församling kan få vara med och hjälpa varandra på den vägen. Till sist här nu då. Det var det där med gungan, va? Tillbaka till den. Min tro på om det håller eller inte kommer att påverka hur jag agerar där. Jag kanske helt enkelt inte vill gunga, det är ju en annan sak. Men det är liksom ändå min föreställning om huruvida det håller eller inte kommer att påverka. Kanske kan det vara så att någon annan kan ändå berätta för mig att nej, men jag gungade igår och det gick bra. Det är en positiv hjälp, va? Som kan underlätta lite grann. Men det räcker inte att jag bara vet. Utan till sist så måste jag ändå sätta mig där själv för att kunna få erfarenhet av att det bär. Och själv kunna få uppleva vinden i ansiktet. Den bönen bär jag med mig in i hösten för oss som församling. Eller de bönerna kanske om modet för oss var och en egentligen att våga utmana min bild av vem Gud är, hurdan han är. Och också modet att möta Guds godhet och generositet. Och på det sättet liksom våga sätta mig på den här gungan och se att det finns andra höjder än där jag är just nu kanske. Din godhet och nåd ska följa mig, sjöngs i psalm 23 här innan. Och Gud är den som låter bägaren flöda över. Sådan är han, sådan vill han vara och sådan kan vi få lära känna honom mer. Tack Jesus för att du är här. Att vi, precis som William bad inledningsvis, behöver inte lämna någonting utanför när vi går till mötes med dig, utan vi får ta med det. Du som står där med öppen famn och på det sättet också visar din godhet och din generositet, att du stänger oss inte ute utan du bjuder oss in till dig där vi hör hemma. Så Herre, låt oss här och nu, men under den här hösten, få möta dig som möta din godhet, möta din generositet, möta en Gud som ger in i den här världen och in i våra liv. Herre, låt oss få känna vinden i ansiktet när du bär oss. Så kom helige Ande och rör vid oss i den här stunden. Tala in i våra liv. Precis så som våra liv är. Vi får fortsätta att vara i bön och tillbedjan. Janne och Pernilla leder oss i sång och så får vi möjlighet att på olika sätt vara i bön. Det finns ljus att tända, det finns lappar att skriva som vi ber för de bönämnena men läser inte upp dem sen. Och så finns det förebedjare i förbönshörnan där. Som står redo till tjänst för din skull. Och ja, men här, Gud är generös och han bjuder in. Han bjuder in till att vara i hans närvaro. Han bjuder in till att ta det som vi har och lägga inför honom. Och så vill han vara den som hjälper oss i det, tror jag. Så enkelt kan det få vara. Så ja, vi är i den stunden. Så välkommen att vara med.
Ni får jättegärna stå tillsammans. Stå inför Gud. Om ni känner det, ni får gärna sitta ner om ni känner det. Var er själva inför Gud. Så sjunger vi tillsammans. Tänder ljus. Skriver en bön, skriver en hälsning. Inför Gud.
Thank you. Sluter mig på alla Tack kära Jesus. Tack för att vi fått samlas den här stunden, Herre. Tack för att det finns en inbjudan till dig, Herre. Tack för att du hör våra inre böner, Herre. Tack för att du hör våra inre monologer, Herre. Tack för att du ser det vi har inom oss, Herre. Tack för att du ser den kamp eller den glädje vi har här på jorden, Herre. Tack för att du ser livets alla stunder, Herre. Tack för att det inte är någon stund du bortser, utan du är med alla stunder, Herre. Jag bara tackar dig för alla de här lapparna som har skrivits i den här korgen, Jesus, Herre. Jag tackar för att du kan läsa precis varenda ord som står här, varenda stavelse, Herre, varenda bokstav kan du läsa, Herre. Och du ser meningen som ligger bakom de här bokstäverna, Herre. Du ser det som finns i den personen som har skrivit det, Herre. Du ser den personens, du hör den personens bön, Jesus, Herre. Bara ber om att dessa lappar ska få en omslutelse från dig, Herre. Kom med din kärlek, kom med din glädje, Herre. Kom med den ro du fyller hjärtat med, Herre. Kom med det du fyller, Jesus, Herre. Kom till varenda person som har skrivit de här lapparna, Herre. Jag bara tackar för de ljus som har tända också, Herre. Du ser de stegen som kändes när de gick fram och skulle tända dessa ljus, Herre. Och jag tackar för att du var med varenda av de stegen också, Herre. Bara omslut dessa personer, Herre. Du ser deras tankar, Herre. Du ser också de människor som har varit med på förbön. Herre, jag bara tackar för att de har fått söka dig i bön, Jesus, Herre. Jag tackar för att du har hört det också, Jesus, Herre. Bara omslut de människorna. Herre, jag vill bara tacka dig också för de människorna som har suttit i bänkraderna, Herre. Du ser de tankar som kan ha gått, Herre. Du ser de inre tankar, Herre. Bara tack för att du är med dem också, Jesus. Och de som är med på YouTube, Herre. Bara ber om välsignelse för dem allihopa, Herre. Tacka för att du är god, Herre. Tacka för att vi får komma och smaka på ditt vatten, Herre. Och vi får själva avgöra och se, är det här gott eller inte? Men vi får kolla tillbaka på källan och se, vart kommer det här ifrån, Jesus, Herre? Och jag tackar för att när vi smakar, Herre, så ser vi vart källan kommer ifrån, Herre. Och jag kan bara tacka dig, Jesus, Herre, för jag vet att du är god, Herre. Tack för den här gudstjänsten, Herre. Bara lägger allt i dina händer. Lägger varenda person här inne, Herre. Tack för att du ser oss var och en. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, den här gudstjänsten börjar faktiskt gå mot sitt slut. Och det har varit för fantastiskt att få fira gudstjänst tillsammans med er. Tack för predikan, Martin. Verkligen. Och jag vill bara uppmuntra att Gud finns här för var och en av oss. Och det är en öppen inbjudan. Han säger kom. Kom och smaka på det vattnet. Se om det är salt. Se om det är sött. Se vad det vattnet leder. Han är här och han längtar efter var och en av er. Och gemenskapen tar ju inte slut här. Ja.
Jag är inte som Leifsen som springer runt bland borden och raggar folk. För sån är inte jag riktigt. Men jag skulle så gärna vilja bara berätta om den här skaparglädjekören. Det är ju kördag på lördagen och vi kan bli 3 gånger så många som de som anmält sig. Och jag tänker, ni som brukar sjunga i kören, var är ni? Kom och var med. Och så vill jag också säga att det här är ju ingen proffskör. Bara för att vi bjuder in Sören Nylundfors och Sara Wittgård. Utan det här är en kör för alla, precis varenda en, som är sugen på att lära sig lite nya sånger och sjunga. Så anmäl er till mig idag. Det skulle vara så fantastiskt roligt att bli liksom fullt här uppe med kören. Det är ett härligt gäng som anmält sig, men vi vill bli ännu flera. Så passa på att vara med. Och då övar vi ju på lördagen mellan 9 och 16. Och så lär vi oss kanske en 5 nya fina sånger. Och så framför vi dem på gudstjänsten.
Spännande, verkligen. Som sagt, gemenskapen tar inte slut bara för att gudstjänsten är slut, utan den fortsätter även vid fikavåningen. Så varmt välkomna, och återigen, är ni här för första gången så bjuder vi på fikat. Så stanna jättegärna kvar och fika. Men något viktigt avslutar vi med, och det är Herrens välsignelse. Så låt oss gå in i den här veckan och ta emot välsignelsen av Herren. Herre välsigne dig och bevara dig. Herren vänder sitt ansikte mot dig och giver sig av sin frid. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig, vara dig nådig. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Amen. Tack så mycket.